Från vad vi vet, det här är Perspektiv med mig, Per Kronqvist.
Fick liksom det här tipset att jag tvärtom, utman din rädsla, bete dig annorlunda så kommer känslan att förändras. Och det levererade supermycket på det sättet att jag fick det liv som jag hade drömt om.
Hösten 1888 umgicks Vincent van Gogh med konstnären Paul Gauguin. De bodde i ett gult hus i den franska staden Arles. På kvällen den 21 december, ja, då råkade de två männen i luven på varandra. Och i det tumult som då uppstod tog van Gogh en kniv och skar av sitt vänstra öra. Han lade det i papper och försökte senare den kvällen ge bort det som gåva till en prostituerad på en bordell i närheten. Nästa dag så fördes han till sjukhus där han stannade i en vecka. Och när hans bror Theo kom för att besöka honom kom van Gogh bara ihåg få detaljer från händelsen. Men förklarade att det hela bara handlade om ett enkelt anfall av galenskap, sådär som konstnärer får. Händelsen har kommit att få en alldeles särskild laddning. Just som en symbol för den galenskap, den frustration och olycka som sägs vara en del av att vara en kreativ eller skapande person. Men måste det vara så? Kan man inte få vara både kreativ och lycklig? Per Sätil är psykolog och poet och en före detta musiker och artist. Efter att han kämpat med den där känslan att inte lyckas, att inte riktigt få till det, att kanske till och med bli olycklig av sitt skapande, ja, då började han intressera sig för skapandets psykologi. Och vad han fann var både tröst och konkreta råd. Och dessa har han nu samlat i en bok som han kallat för Det lyckliga geniet. Det här, ja, det blev ett samtal om högt och lågt, flummigt och konkret, men jag tycker ändå att vi på det sättet också fångade skapandeprocessens kärna och varför den inte behöver vara ett svart hål, utan kan bli en källa till konstant glädje. Innan vi börjar, om du inte redan följer den här podden, passa på att göra det nu. Får inte missa att lära dig om ämnen i kommande avsnitt. Som alltid, du når mig på perspektiv@vadvivet.se med tips på gäster eller ämnen du vill ha fler perspektiv på. Då är det dags för Per Sätil. Var kommer den här idén om den plågade konstnärssjälen ifrån? Hur kan det komma sig att den blivit så spridd också?
Jag har inte superbra koll på historiken kring det, om det finns liksom historiska faktorer som har gött den myten. Men man kan ju säga att gå in i en kreativ process innebär att gå in i väldigt mycket osäkerhet. Vi har ett nu som vi känner till och en vision om något som vi är på väg mot. Mm. Och däremellan finns det massa osäkra faktorer. Mm. Och tittar man rent historiskt så har ju människor inte haft särskilt effektiva verktyg för att lära sig själva att stå ut med osäkerhet. Både liksom tankemässig osäkerhet, hur blir det med budgeten, hur blir det med reaktionerna, alla de där sakerna. Men också osäkra känslor i kroppen. Vi som programmerade att undvika lidande. Och om man tittar på sitt verk och tänker, usch vilken ful tavla, och så känns det jobbigt i kroppen. Det var som ganska nyss man började förstå lite mer vad man skulle göra för att hantera det där på något annat sätt än att gå in i självkritiska spiraler. Mm. Så det finns säkert massa historiska faktorer. Jag vet inte, jag ser så här...
Van Gogh verkar inte vara en jätteharmonisk kille.
Nej, men man kan ju se liksom under romantiken så kanske att man började romantisera det här mer. Vad vet jag? Men jag kan också tänka mig att det bara utan vettiga psykologiska verktyg är svårt att skapa och därför har... Människor som har levt utan dem lätt hamnat i den här typen av spiraler. Mm.
I din mycket användbara och läsvärda bok så skriver du inledningsvis om några principer för kreativitet. Jag tänker vi kanske ska börja prata om dem, för det är liksom också ett förlåtande sätt när vi pratar om dem. Precis som både jag och du gjorde nu, nämligen någon slags kreativa själar, så låter det som att det är en särskild grupp. Att det inte är så att alla kan vara kreativa. Och så hör vi också ibland att kreativitet är liksom en muskel. Men när du beskriver som en av dina principer att kreativitet inte är något som bara uppstår genom inspiration utan att vi kan bli mer kreativa genom att göra fler kreativa handlingar, så pratar vi snarare om att det är en vana än att det skulle vara en muskel.
Absolut, och jag tänker att sätter man in barn i ett rum med lite kritor och en utklädningslåda och lite instrument så kommer det inte dröja lång tid innan de börjar leka med de där grejerna. Så någonstans har vi alla en kreativ instinkt som vi föds med. Vi vill göra någonting mer än att bara sitta stilla och stirra in i en vägg. Och det, jag har ingen jättebra förklaring till varför det är så, men människor är som kreativa djur. Och jag tänker att livet sen lär oss ett slags bordsskick. Hur ska vi vara? Vad finns det för sociala förväntningar? Vad sätter vi för krav på oss själva och det vi förväntas göra? Som steg för steg monterar ner den där kreativa instinkten. Och då spelar det egentligen ingen roll om man är i ett stort projekt på en arbetsplats eller om man jobbar på ett dagis och ska förändra verksamheten där eller om man vill måla tavlor i era firma eller skriva böcker. Någonstans är det samma det här att vi har ett känt läge, en vision med en okänd väg till den visionen.
Mm.
Och att våga gå in i det osäkra. Och där finns det otroligt mycket gemensamma nämnare nästan vad man än jobbar med.
Det är liksom det där att hur vi kan närma oss den här frågan som ett barn och då, alltså hur nära kreativitet och lekfullhet ligger varandra. Och frågan är väl om inte det också är samma sak. Det är väl Einstein eller någon sån där som har tillskrivits att liksom intelligens är kreativitet som har kul eller hjärnan som har kul eller någonting sådär.
Alltså, ja, just det.
Han pratar mycket om lekfullheten, att liksom en hjärna som leker blir intelligent.
Jo. Absolut. Och sen, det är svårt när man pratar om det här för att konstnärliga kreativa processer kan se så olika ut. Jag kommer från ett håll av att ha skrivit mycket poesi och då skulle jag inte säga att man, jag i alla fall, upplever mig som lekfull, utan då är man otroligt försjunken i någon slags väldigt, ett allvar som är väldigt mättat men ändå, och det finns förstås en liten lekfullhet där, vad är nästa ord? Sådär, men den är väldigt sensibel och ja, det finns många olika sätt att vara kreativ, men absolut att lekfullhet ofta är en viktig del av det.
Mm. Ja, men du har nog liksom helt rätt i att lekfullhet kan ju också vara att förhålla sig till saker på ett lekfullt sätt. Det behöver inte innebära att man kastar tårta i ansiktet på varandra just där.
Nej, precis. Jag är lite allergisk när jag skrev den här boken, för jag tyckte ofta när man hörde om kreativitetstips så var det så här: gå en annan väg till jobbet, stå på huvudet, ha på dig en tokig hatt. Och jag blev liksom, inga människor som jag känner som gör mycket kreativa saker håller på med sånt. Så för mig var det viktigt att liksom, ja, ta det tillbaka till lite mer jordnära.
Mm, men det var, vad händer då när du skriver poesi? Hur skulle du vilja beskriva den? För det är onekligen en kreativ process. Men är det då kopplingen till flow och den sortens teser?
Jo, absolut. Det är någon slags känsla. Och som jag tänker, alla har liksom sin personlighet, sin natur på något sätt som man inte kan rå för riktigt. Och många vill skapa grejer och för mig handlar det då mer om, kan jag ta bort tankar som säger något negativt om det jag gör? Kan jag ta bort känslor som ligger i vägen för att fortsätta när det blir svårt? För det är ju en sak att vara inspirerad kan man ju vara i 5 minuter, men att skriva klart en bok är ju 99% att igen orka göra det där som känns ganska jobbigt i stunden. Så när det gäller skrivandet så är det mycket. Så kan jag vara så medveten om vad som händer i mig själv att jag gång på gång lyckas guida mig förbi det som är motståndet.
Mm.
Så att jag kan göra det som jag värderar, det som jag drivs av, det jag längtar efter.
Då är vi inne på din andra princip här som är att kreativa handlingar som att sätta sig ner och spela en låt inte skiljer sig principiellt från andra handlingar som att gå upp och äta frukost eller sticka ut och springa.
Absolut. Och där tror jag det finns en stor missuppfattning, tror jag, särskilt hos människor som inte har gjort mycket kreativa grejer innan, att inspiration är en väldigt viktig del av det. Och det där märker man direkt när man har ett skrivschema, att som när jag skrev den här boken så skrev jag oftast 7-11 varje dag. Och det var så intressant att observera mig själv 06:55, totalt oinspirerad, totalt osugen, och sen 07:10, superinspirerad, taggad. Så att det är en sån generell princip i jättemycket psykologisk behandling att känslor följer handlingar snarare än att handlingar följer känslor. Så vill man få något gjort och inte just nu får något gjort, så är det mycket bättre att börja med att handla oftast än att vänta på att inspirationen ska komma.
Mm. Och det är väl också en tredje princip som löper som en tråd genom dina resonemang, är väl just det här med att metoder som visat goda resultat på för förändring av beteenden och känslor på andra områden även funkar i kreativa situationer. Att, liksom det, att gå i terapi är väl ett generellt jättebra råd till alla människor i alla situationer.
Ja, vi psykologer brukar vara försiktiga med generella råd, men det stämmer nog för väldigt många.
Ja, förutom när det gäller att alla borde gå till psykologer, där är ni ganska tydliga och enstämmiga.
Ja, men precis.
Det är ju också det här med den blockerade kreativiteten. Det är ju egentligen där man kan säga att liksom, din bok tar något slags ursprung. Och det kan vara att man inte känner sig kreativ. Eller att man tänker att man är kreativ och sen är man blockerad. Och det blir också det som man kan koppla till den här myten, om det är liksom plågade geniet, om det så är liksom att man skär av sig ett öra när man är holländsk konstnär, eller att man avslutar sitt eget liv när man är en väldigt framgångsrik liksom DJ, eller när man är liksom en artist, alla de här som dog när de var 27 och så liksom, från Amy Winehouse och många andra. Den här kreativitetsblockeringen tycker jag är spännande, att liksom det är som att det finns en kraft och sen så kan man komma åt den eller man kan inte komma åt den på något vis liksom.
Verkligen. Och ja, jag märker att jag blev osäker om det fanns en fråga där eller om det var mer en fundering som du hade.
Det var nog mer en fundering för mitt håll. Jag tänker, du som ju både sagt med dina dubbla hattar som poeten och terapeuten. Den blockerade kreativiteten har du såklart mött, och du har på båda sidor, i båda stolar så att säga, i terapirummet kanske.
Verkligen, och det var ju därför jag skrev den här boken från början, för att jag kom från ett liv som musiker framförallt, där både jag och många av mina vänner levde det liv som vi drömde om. Så man föds upp med det här löftet, eller man växer upp med löftet om att om du gör det du drömmer om kreativt så kommer du få ett spännande, intressant, roligt liv som kommer kännas autentiskt för dig. Och sen när folk väl får det livet så är det enda de berättar om att de känner sig osäkra, stressade, har fortfarande prestationskrav, självskamning och så vidare. Så det är som att det livet vi fick levde inte alls upp till det här löftet som kulturen har av vad det ska innebära att få vara kreativ. Och sen när jag började både utforska mycket saker själv i terapi och sen började meditera mycket och sen gick psykologprogrammet, så såg jag liksom att vi har så mycket kunskap om vad man kan göra för att påverka de här sakerna. Och det verkar som att kreativa personer väldigt sällan tänker på att jag kan påverka mitt mentala liv, jag kan påverka känslan i min kropp och på det sättet också påverka hur många kreativa handlingar jag kan göra per dag. Det vill säga hur kreativ jag kan vara. Och där har jag väl i de här dubbla rollerna verkligen börjat tänka att det finns två världar som inte pratar med varandra. Och jag vill vara den där budbäraren mellan de här olika världarna. Och det har tagits emot väldigt väl. Det finns ett stort intresse och tiden är ganska mogen, tror jag, för att uppdatera bilden av den lidande konstnären.
Jag tänker, men sen är också den självgoda konstnären som det klart, det är ju mycket bättre att jag föder en bild av att jag har fått en genial idé liksom. Bara begreppet liksom, vi kan säga till någon liksom, fan geni, man bara, säger du geni om en människa som fixade kaffe och bullar till mötet? Det blir inget genialt det överhuvudtaget. Alltså det går inflation i ordet geni för det första, och sen många som är kreativa liksom vill ju få det att verka så lätt. Jag är mycket förtjust i begreppet någon som sa, som att, ja, men, och det tänker jag själv använda om jag skulle slå igenom någon dag. Att jag har slog igenom över en natt. Eller jag har jobbat i 10 år på att slå igenom över en natt. Men att man liksom inte vill prata om det. Utan att det var lite tur. Eller liksom, man tar det som att, ja, det var oundvikligt. Och
just det.
Vi har alla de här berättelserna om liksom Beatles som skriver en låt på ingen tid alls. Eller någon som får en genial idé och startar någon app. Och vips så liksom finns Uber.
Jo, precis. Brian Eno har ett begrepp som man kallar för genius, som är ett alternativ till genius då, för att man sätter ett S i början istället, som handlar om att det kan verka, den förenklade mänskliga berättelsen är att här kommer geniet som svampen som poppar upp. Mm. Men att när man tittar på det historiskt så är alla så kallade genier en del av en scen, en del av ett kollektiv, en del av en större intelligens om man så vill, som har gett jättemycket input och som råkar manifestera sig i en person. Men jag tycker den här, alltså titeln, det lyckliga geniet, är ju verkligen något som vi bestämde oss för bara för att det var någonting som vi trodde skulle kunna få folk att ta ner boken från hyllan. Mm. Men för er som inte har läst boken, så är det första meningen i boken handlar typ om att geni är ett väldigt förvirrat begrepp. Mm. Så att jag är otroligt mycket mer attraherad just nu av de här idéerna om kollektivt skapande, kollektiv intelligens, att försätta sig i gruppsammanhang som föder idéer och verk och riktningar som är större än vad jag är eller vad jag kan komma på egen hand.
Det är väl också en väldigt manlig berättelse, både nu och genom i musikbranscherna, de kreativa branscherna och i historien, hur män framhäver sig själva. Även om det fanns en enorm personkult runt Hitler, så fanns det också en rad andra människor som tänkte och hade olika tankar som bidrog till allt det gräsliga han gjorde. Eller tar Donald Trump, för att ta en annan självförhärligande man, som ju alltid pratar om hur han gör allting själv. Utan han, men han har ju massa med människor som runt om honom som stöttar. Liksom. Det är någonting med att vara... Ser man sig själv som en folkrörelsemänniska? Ser man sig själv som del av det där kollektivet? Eller liksom, står man mitt i och bara tycker att man är briljant? För då kommer det också läggas mer på dina axlar. Du skriver i boken om en händelse när... jag glömt vilken artist det var. Var Jakob Hellman som gav dig en gitarr och skulle, han sa att du skulle spela en ny låt om ingen tid alls. Liksom.
Just det, ett piano, men absolut.
Jag kan förstå den känslan om man ska kliva ut på scen och inte kunna någonting. Samtidigt så är ju fallhöjden väldigt... Den är både väldigt hög och väldigt låg på samma gång. Liksom. Det är klart att du inte kan den.
Nej, och någonstans tycker det här mer existentiella perspektivet också kan hjälpa otroligt mycket i sådana situationer att ja, fallhöjden kan kännas stor.
Mm.
Men vad är det egentligen vi är rädda för? Jag är ju hjälpt av att också jobba som psykolog i, med helt vanliga behandlingar. Där man ser varje dag att folk är så rädda för saker som egentligen... Stor respekt för att folk är rädda och att det känns allvarligt. Men 95% av det folk är rädda för är ju egentligen inte särskilt farligt. Så om vi tänker nu, okej, Jakob Hellman säger nu ska jag världspremiera en ny låt. Här är en lapp med lite flummiga ackord, vi kör om 5 minuter. Tänk om jag spelar fullständigt fel. Hela publiken skrattar och kastar tomater på mig. Om jag inte själv lägger jättemycket värderingar i det där, så är det ju inte så något jättefarligt som har hänt. Ingen kommer minnas det där om 2 år. Folk är så upptagna av att leva sin egna liv. Jag menar inte att människor nu, som kanske har varit med om något jobbigt på scen och skämts och sådär, bara ska försöka tänka positivt och tänka att det var inget och så. Jag vill inte bagatellisera folks lidande. Men någonstans finns det en, tycker jag, en lättnad i att tänka att vi svävar runt på ett gruskorn i universum. Ingen vet varför vi är här. Och inget vi gör kreativt är egentligen på särskilt stort allvar.
Kopplat till det så var det någon som gav mig ett råd någon gång att liksom när man tvivlade på sig själv, för man hade fått ett uppdrag av liksom någon att göra något, liksom, så skulle man tänka så här, ja, det kan väl inte jag ta ansvar för om jag är inkompetent. Det är de som har så fruktansvärt svajigt omdöme att de har utsett mig till den här rollen eller gett mig det här uppdraget. Det kan ju blanda inte in mig i den här situationen.
Jag tycker det, jag älskar det där, och det är kopplat till något som jag skriver i boken om också, som handlar om att det är väldigt svårt att sätta utfallsmål när man har kreativa processer. Jag ska skriva världens bästa bok eller jag ska göra världens mest revolutionära skiva. Vi har tyvärr inte makten över vår egen hjärna, hur mycket många av oss än hade velat, eller hur? Det vi har makt över är bara, can I show up? Kan jag sätta mig där? Okej, nu fick du det där uppdraget av den där coola uppdragsgivaren. Kan du sätta dig vid datorn 5 timmar varje dag i 2 veckor och göra jobbet?
Mm.
Ja, men det verkar som jag kan. Okej, då har jag gjort det jag kan. Och lite grann lämna över, jag vet inte, ansvaret till, om det nu är uppdragsgivaren eller någon annan, who knows, men att avlasta oss själv för ansvar tror jag, utan att börja undvika, så tror jag att det är en otroligt positiv inställning.
Ja, man avlastar ansvar för varför man hamnat i situationen och så försöker man göra det bästa av den. Men det du beskriver där om liksom den här, hur förhåller jag mig när jag har fått en gitarr i handen och jag ska in på det här, det är också någonting att beskriva hur hjärnan processar. Alltså att alla skulle kasta tomater på dig är ju en fantasi, det är ju inte verkligt, men ändå känns det naturligtvis verkligt hos dig. Det är någonting här i hjärnan som hjärnan har svårt att skilja på verkligt och fantasi. Vilket ju också i sig låter konstigt. Det borde väl inte vara problem. Men uppenbarligen har vi stora problem med det.
Ja, och den ganska enkla evolutionära förklaringen till det är ju att för att agera så behöver människor känna någonting. Och för att vi ska kunna agera på bilder av framtiden, om vi tänker att bilden är att om 2 timmar kommer en... Jag såg att det där hotfulla djuret för ett tag sedan betedde sig på ett sätt som jag historiskt sett vet medför en ökad risk för en attack om en liten stund. Då behöver jag kunna föreställa mig att det här kommer hända i framtiden och bli rädd redan nu.
Mm.
Eller ja, men för 2 år sedan blev det översvämning när det var si och så där mycket snö på det stället. Då behöver jag redan nu bli orolig och kanske flytta min bosättning eller göra andra saker. Så det finns en poäng med att vi ska kunna bli rädd för bilder som pågår i vårt huvud. Och hjärnan är inte byggd för att vara helt rationell, utan det är lager på lager av evolutionärt gynnsamma uppdateringar som byggs ihop på ett ibland ganska slösaktigt sätt. Så det är inte meningen att vi ska vara helt logiska och förstå vad som är verkligt eller inte. Meningen är bara att vi ska agera på ett sätt som gör att vi överlever och för våra gener vidare bättre. Så det finns massa otroligt fascinerande placeboexperiment där man har tagit den här kunskapen om att människor har svårt att skilja på fantasi och verklighet lite till nästa nivå. Det finns till och med sådana genoperationer där människor har alltså fysiskt konstaterade organiska skador. Man gör en skenoperation, det vill säga man skär upp lite i huden, men man gör ingen fysisk manipulation. Och sen beskriver folk ändå att de blir betydligt bättre i sin fysiska skada efter den här operationen. Så någonting med hur vi tänker verkar påverka otroligt mycket av hur vi uppfattar världen runt omkring oss.
Och för den som vill fördjupa sig kan jag faktiskt berätta att vi gjorde ett avsnitt om placeboeffekten. Det är avsnitt 103. Det är roligt att tänka på de här, men en sak som du tar upp här med liksom att man känner att någonting hänt, det är ju kopplat till någon slags självmedvetenhet och brist på självmedvetenhet eller att man är akut medveten om den. Jag tänker också, vi pratar om självmedkänsla, som väl enkelt uttryckt är väl att också vara snäll mot sig själv och vara tillåtande mot sig själv. Det finns någonting i det här också som är liksom, don't worry, be crappy. Jag har hört en väldigt nyligen en ganska bra liknelse om det var liksom några låtskrivare som skrev saker som var helt briljant och hade då en metod, jag tror Ed Sheeran var en av de där, så beskrevs i alla fall det för mig. Och det som kännetecknade de här musikerna, det var att de började bara skriva. De satte sig ner, precis som du gör med pennan. Det blev kanske skit i början. När man skriver får man lära sig att liksom, man vill alltid få till ett first draft och sen kan man börja redigera. Liksom, och så här, don't worry, be crappy. Men att det också, Ed Sheeran då, enligt den här personen beskrev det som att han sätter på en trädgårdsslang. Och då vet han att när han sätter på den så är det massa skit som ligger i slangen innan det kommer färskt vatten. Så att, ja, nu blir det låt det här, ja, tar vi nästa låt. Och så, men efter ett tag så är inte vattnet brunt längre. Utan då börjar det bli, att det börjar bli vitt igen. Att det var bara en process. Vi måste liksom tömma någonting och sen kommer det någonting liksom annat. Och det tycker jag också var liksom ett förlåtande. Det är det här som att det blir inte bra. Och det har jag nog själv använt lite i mitt skrivande. Inte bara den här first draft utan också så att ja, nu, det här är något bra. Det här är någonting. Sen kan vi göra någonting annat. Liksom. Då har vi i alla fall ett alternativ.
Det du beskriver är väldigt mycket gemensamt egentligen hur man jobbar i modern terapeutisk behandling, för där handlar väldigt mycket om att först bjuda in jobbiga känslor. Mycket ångest handlar ju egentligen om att jag vill undvika olika saker och hamnar i loopar av undvikande som inte riktigt egentligen fungerar. Så behandlingen är då, hur kan jag först bjuda in känslan och sen så kommer alla tankar då, hjärtat borde inte slå så hårt, folk borde inte titta på mig på det där sättet och så vidare. Och då är en del av behandlingen att börja se de där tankarna som hjärnans gulliga små gissningar eller ja, lite intressanta förslag som man inte behöver ta på så stort allvar. Och det är ju, tänker jag mig, det som händer när det kommer ut brunt i slangen också. Att, shit, är jag en person som skriver en så här fruktansvärt klyschig låt? Okej, tillåt känslan att fylla kroppen av typ pinsamhet, skam, frustration, kanske otålighet. Låt känslan få bli större. Lyssna på tankarna som kommer. Jag är inte bättre än så här. Jag kommer aldrig kunna skriva en ny hit igen. Och se dem som liksom, ja men vad spännande att min hjärna kan producera sådana idéer. Och om man kan vara vänlig mot sig själv då, och istället för att slå på sig själv fortsätta att vara som en stöttande, schysst coach, då fortsätter man ju bara tills det kommer rent vatten. Och ibland kanske det aldrig kommer rent vatten, men det kommer vara betydligt roligare på vägen dit med de här verktygen eller perspektivskiftena. Jag skulle vilja säga en kort sak om bara du tar upp det här med självmedkänsla. Och det kan man säga en metod som kommer egentligen från början från en kombination av buddhistisk psykologi och evolutionär psykologi, där man jobbar mycket med att vara lika snäll mot sig själv som man hade varit mot ett barn eller en partner, en familjemedlem, en kompis som hamnar i någon slags lidande. Men det missförstås ibland i kreativa sammanhang som att idag ska jag vara självmedkännande, idag ska jag bara verkligen få ta det lugnt och kolla på Netflix och inte göra någonting. Att man kan använda självmedkänsla lite grann ibland för att liksom get oneself off the hook. Och där känns det viktigt att säga att när jag använder det tillsammans med kreativa klienter så använder vi det alltid för att vara självmedkännande på ett sätt som ligger i linje med personens djupaste värderingar. Så har man skrivit 90 dagar i rad är det absolut så att det kan vara medkännande att ligga och kolla på tv en dag. Men har man kollat på tv och struntat i sitt projekt i 2 månader så kan det vara mycket mer verksamt att tänka, nu ska jag göra det som känns obehagligt, jobbigt, svårt, frustrerande. Men med en superschysst, medkännande, förstående, inkluderande coach på min axel.
Jag tycker det är så intressant med dig som då i den här hatten. Ena hatten är den kreativa personen på olika sätt som tar sig uttryck. Och på andra sättet är liksom psykologen. I KBT-sammanhang så kan man ha hört om säkerhetsbeteenden, men inte så ofta, skriver du i boken. Så låt oss först förklara vad säkerhetsbeteende är och varför du inte ser att man använder så ofta i KBT.
Ja, det där var en av de nycklarna jag själv fick med mig från psykologprogrammet som gav så mycket mening och så superstor förändring för mig själv. Men som jag sen har sett är ett jätteviktigt verktyg också för många andra. Jag hade ju sån dundergrov scenskräck när jag var... Jag tror det började i början av gymnasiet. Och sen spiralade det in till så här riktigt mycket undvikanden så att jag knappt spelade med någon eller stod på scen eller...
Det låter problematiskt om man ska vara musiker.
Verkligen. Och problematiskt om man ska få betyg i svenska i skolan och sånt där också. Men då började jag gå i KBT när jag var typ 20-21 någonting. Fick liksom det här tipset att jag tvärtom utmanar din rädsla, beter dig annorlunda så kommer känslan att förändras. Och det levererade supermycket på det sättet att jag fick det liv som jag hade drömt om. Så jag fick stå plötsligt på stora scener över stora delar av Europa, i Japan och fick vara med på tv och massa saker som jag hade drömt om. Men i mig så förändrades inte känslan av rädsla nästan alls. Jag var ungefär lika rädd 5 år efter att jag hade börjat göra tvärtom och gå upp på scenen om och om igen som jag var från början. Och det här går igen, det finns så mycket skådisar och musiker som har lika mycket scenskräck 30 år in i sin karriär som de hade i början. Vissa säger till och med att det blir värre. Och då är frågan, om en grundläggande slutsats från typ 100 år av beteendeinriktad psykologisk forskning är att om vi utsätter oss för det som är jobbigt så kommer känslan att lägga sig. Okej, om det är fakta, varför förändras inte vi som står på scenen av att göra det? Och då tänker man att det är för att vi gör någonting omedvetet för att undvika obehag, för att få en falsk känsla av kontroll när vi står där på scenen. Och det är det man kallar för säkerhetsbeteenden. Så att gå upp på scenen, det är det man brukar kalla för en exponering. Jag utsätter mig för det jobbiga. Men för att förstå att det inte är farligt så behöver jag vara närvarande. Vad gör jag för att inte vara närvarande? Jo, jag knyter händerna. Jag håller andan lite grann. Jag drar upp axlarna. Jag tittar omedvetet hela tiden på publiken och försöker se om det finns någon där som verkar lite extra hotfull. Jag försöker kartlägga situationen. Jag tänker i mitt huvud, det kommer gå bra, det kommer gå bra, det kommer gå bra. Jag försöker tänka positivt. Allt för att undvika eller kontrollera känslan av att i grunden inte ha kontroll alls. Så säkerhetsbeteenden är så viktiga för att om man ska få förändring av sina känslor genom att först förändra sina beteenden så behöver man verkligen bli... Det finns en gammal flumguru som heter Ramdas som har sagt att den här processen av självförändring handlar om att bli en konnässör av sin egen neuros. Och det där älskar jag. Så det här handlar om att bli en konnässör av sin egen neuros genom att ta fram förstoringsglaset och verkligen titta i detalj. Vad gör jag med min kropp, med mina tankar, med min uppmärksamhet när jag utsätter mig för någonting som känns skrämmande men som jag också värderar? Vad gör jag för att undvika oro, undvika lidande? Och sen steg för steg, metoden då, är att steg för steg ta bort alla de där sakerna. Och försöka bjuda in den råa känslan av obehag. Och vara närvarande med den. Och då ganska snabbt så får man tillgång till ny information. Som är till exempel, jag står på en scen med fötter som vilar mot marken. Jag har kläder på kroppen. Hjärtat verkar slå i kroppen och jag verkar överleva alldeles utmärkt här. Jag blir visst inte galen. Vad intressant. Att man plötsligt får tillgång till ny information. Så det som tricket med säkerhetsbeteenden, att sluta göra allt som skapar en falsk känsla av kontroll för att få tillgång till ny information och på det sättet i längden förändra sina känslor.
Det är väldigt intressant att säga det, för jag hade pratat i olika sammanhang. Jag står inte på inför liksom 40 000 personer i Japan, men jag pratade inför publik. Det kan vara några hundra och det kan vara lite fler ibland. Men där jag vid något tillfälle för kanske 10-15 år sedan liksom kände att jag behövde gärna mig, jag skulle utvecklas. Och då gick jag till någon som var regissör och som hade jobbat med folk som stod på scen. Han var utbildad skådespelare och sådär. Och han var mycket med, för jag försökte se till att jag var spontan och att jag kunde dra grejer där, och jag var liksom lite stolt över det. Och han var väldigt sträng mot mig och sa liksom, respekt för texten. Din uppgift är att liksom skapa en illusion av att du kommer på det här spontant. Det här gör ju stå uppare hela tiden. De är ju jätterepade. De är ju egentligen inget annat än skådisar. Men du får aldrig gå på autopilot. Så det, liksom, det gäller att hitta den, för när du väl kan din text, du kan inte bara stå och rapa den. Liksom. Du måste vara med, du måste vara närvarande i det. Och så började jag göra det, så sa jag, gick jag sen tillbaka, så att jag känner fortfarande att liksom, ja, men hjärtat klappar lite extra innan jag går upp på scenen. Och då var han i en så här självmedkänsla att säga att ja, men det är ju ett sätt att visa att du faktiskt är närvarande. Så det är så du ska tolka det. Försök inte komma någonstans där du liksom glider upp på scenen och gör din grej och bara skådespelar, utan du behöver också ha en viss nerv. Att förstå att stå på scen inför massa människor, det är ju ganska höga insatser. Du kan tappa byxorna. Så att inte försöka bagatellisera det som ah, men jag glider upp på scenen, inga konstigheter. Jag tycker det hjälpte mig i alla fall att hitta någon slags balans i det. Jag kan nog komma på mig själv ibland och känna att ah, men nu är jag inte helt närvarande här, eller liksom att inte vara för skriptad i det, men man tänker hur man ska prata, men att, liksom så här, att tillåta sig att liksom, den där balansen mellan att bara stå upp och pladdra och pågå och till att liksom vara allt för rigid. Och det var väl också att jag undvek inte det, för jag vill ju lära mig hantverket, för det är ju det jag kommer tillbaka till hela tiden i så många aspekter av mitt liv, att det handlar om att förstå sitt hantverk. Okej, nu är mitt hantverk att vara i syntgrupp och spela på scener i Tyskland. Okej, hur gör jag det bra då? Hur funkar tysk publik? Hur funkar tysk ljud? Hur funkar tysk? Jag är ju inte den personen, men du förstår liksom vad jag menar. På samma sätt som att jag lärde mig en gång när jag var i tv att jag var jättenervös att sitta och säga saker i morgon-tv varje vecka. Men då sa någon så här, men du tänk bara på att du ska vara precis som dig själv, fast som en annan version som inte är rädd att vara i tv. När man gjort det ett par gånger så insåg jag att det spelade ingen roll vad jag gjorde, utan liksom det, man fick lika många tittarbrev som inte. Mamma ringde varje gång och hade synpunkt vad jag borde sagt eller sånt. Liksom. Alltså det var också som att någonstans jobba med sig själv och inte tro att det finns en ärlig kärna, utan att det är mycket mer. Liksom, vi är ju ett sammelsurium av olika motstridiga känslor.
Ja, verkligen. Jag tycker om man ska ta fasta på det första du sa, så är det ju, det är ju så man också jobbar jättemycket i terapi. Att vi ser att du har någon slags input till hjärnan, kan vi säga, som är att hjärtat slår snabbt. Det är fakta där och då. Vad som däremot inte är fakta är vad det här betyder. Och där kan vi ju, jag tänker att det är viktigt att säga till den som lyssnar som kanske har svårt för det här, att man förändrar inte tankar bara genom att knäppa med fingrarna. Men om man övar så kan man, är vi, många av oss, förmögna att förändra berättelser, att förändra tolkningen. Och det låter som att det är det som du har gjort, att du skapar en mycket mer, en tolkning som är mer i linje med dina värderingar. Att den här stressreaktionen i kroppen betyder någonting annat efter att du hade träffat den där regissören.
Mm. Ja, men det är nog, vi kan förändra våra tankar och vi kan förändra våra tankar om våra tankar. Men då kan man också tänka en annan sak, det att jag ska tänka positivt. Nu ska jag sätta mig och skriva här. Det här kommer bli toppen. Positivt tänkande använder vi ofta. Liksom. Men är det ett sätt att överkomma kreativ blockering, att bli mer kreativ? Eller kan det vara bättre att ha varit negativt tänkande? Så att säga att liksom, ja, det här blir antagligen skit. Vi tillskriver alltid positivt tänkande som något som är positivt. Och jag blir osäker på det. För det här är någonting annat. Hur tänker du kring positivt tänkande i förhållande till liksom en kreativitet?
Alltså jag tänker så här, att om man är en person som tänker mycket positivt och får det att fungera och inte har några problem med stress eller uppskjutande beteenden eller självkritik och som inte känner att man är fast i en slags tvångströja där man måste kontrollera allting hela tiden, då är det väl, är det ju bara knock yourself out, kul för dig, fortsätt att tänka positivt. Min invändning mot positivt tänkande, och det som gör att man i mycket terapi också är lite så här försiktigt skeptisk till positivt tänkande, det är att positivt tänkande ofta blir ett slags omedvetet undvikande beteende av osäkerhet. Det blir ett omedvetet undvikande beteende av jobbiga känslor. Och när man försöker undvika osäkerhet, försöker undvika jobbiga känslor, så tenderar man många att hamna i mönster av rigiditet, mönster av på lång sikt att man undviker sånt som skulle kunna vara bra i ens liv eller i ens kreativa process. Så ett exempel, om jag har en tanke, en grundkänsla som är att jag är egentligen en dålig författare. Och sen vaknar jag, jag får in den tanken, jag är en dålig författare. Känslan i kroppen blir rädsla, skam, jag sjunker ihop lite grann, känner mig trött och omotiverad. Sen tänker jag positivt, det här kommer gå bra, du är grym, fortsätt kämpa, det här sätter vi datorn, kom igen. Och så gör jag det. Då kommer jag någonstans ha sagt till de här jobbiga känslorna, försvinn. Och sen kommer de att komma tillbaka medan jag skriver, och då kommer jag inte ha några verktyg för att hantera dem som inte blir väldigt kostsamma, tar lång tid, tar mycket uppmärksamhet. Och om man hamnar i den loopen kan det vara mycket bättre när man vaknar att istället använda till exempel självmedkänsla. Att säga till sig själv, shit, jag ser att du har en jättesjälvkritisk tanke nu. Att det kommer in en bild i ditt huvud av att du är en dålig författare. Jag ser att det är väldigt tufft för dig att känna så här. Och samtidigt ser jag att du verkligen vill. Jag ser att du har en djup värdering om att få skriva det här som du längtar efter att skriva. Jag kommer att hjälpa dig under hela dagen att stå vid din sida. Jag kommer kanske hålla din hand om det känns bra för dig. Jag kommer stödja dig till att fortsätta göra det som du längtar efter, även om det känns svårt. Det får vara jobbigt, men jag finns här för dig. Så här är ett exempel på hur man kan prata i, när man gör det här i terapi eller övningar. Då. Och då, det som händer är att istället för att känna sig borttryckt, och istället för att ge budskapet att jobbiga känslor är farliga, så bjuder man in den jobbiga känslan, men man skapar trygghet. Och då är min upplevelse, och mycket så som man jobbar i den här typen av terapi, är att det blir en mycket mer långvarig förändring av den här självkritiska begränsande känslan än om man försöker få bort den med hjälp av positivt tänkande.
Du verkar mycket bättre på att prata med dig själv än vad jag är.
Jag har övat väldigt mycket. Det är faktiskt så viktigt. Det här kommer om och om igen när folk säger, men du verkar vara bra på att hantera press, du verkar vara bra på att hålla dig lugn, du är väldigt motiverad, disciplinerad. Det är så viktigt att säga att det är så det ser ut nu, men det är toppen på isberget av 25 års träning, ja. Långa perioder dagligen.
Och det är jag som tänker på, för det är egentligen samma grundtanke. Den första boken jag skrev kom 2006 någonting, och den liksom, jag var så upptagen med att den skulle vara bra och den skulle vara faktabaserad och det skulle vara mycket källor och sånt. Därför att jag var inte knuten till ett stort lärosäte och skulle skriva om hållbarhet och man tjänar pengar på det, CSR som det hette den tiden. Så att jag la mig på CSR-praktiken, jag är praktiker liksom så här. Och inte teoretiker, men jag hörde deras röster att det här är ju inte empiriskt bevisat och det här är ju inte precis, det är ett framväxande ämne man behöver kartlägga. Jag har gjort liksom enormt mycket research, det är mer än 160 exempel i den boken. Vilket jag inte minst pratar om ett starkt överkompensatoriskt beteende. Men då, och sen så har jag läst om den nu, den håller, men den är lärobok, den är inte så kul. Så att sen vill jag skriva någonting annat, jag ville komma ur det där liksom. Sen när jag ska skriva någon ytterligare någon bok, om det var boken efter eller boken efter det. Så fick jag en impuls att skriva ner allt det jag var rädd för. Jag var rädd för att folk skulle säga att jag fortfarande är en bok som inte är det ena eller andra. Och liksom, så, här. Så det blev ett dokument som jag sen faktiskt höll ganska levande, i alla fall under inledningen av det. Och det blev för mig ett väldigt bra och väldigt enkelt verktyg. Att så här, fan, nu måste jag upptäcka, det här är jag också jävligt rädd för. Nu är jag rädd att liksom, just det, den här killen på handel ska tycka att det här är skit, för han är också duktig på det här. Någon knackar in det liksom. För mig var det väldigt mycket en trygghet att kunna lägga dem där. Och också enligt principen att trollen spricker i solen. Det här är ju någon slags liksom järntroll som springer runt och bråkar. Att okej, okay, då får jag dem där. Och då kan jag, där har jag skrivit ner mina rädslor. Och dokumentet heter just mina rädslor faktiskt. Mm. Så jag har haft det som en del av min skrivprocess när jag ska börja på något bokprojekt nu några år sedan. Men att det här är jag rädd för. Och det hjälpte mig. Jag menar, det kan mycket väl hända att jag fick det här i råd av min terapeut, och hon är också jätteklok. Men det var oerhört intressant att kunna parkera det där. Och inte så att jag säger att de spricker sådana som, gud vilka fåniga tankar. För det var det inte, jag kunde se relevansen i dem. Men det var någonstans väldigt skönt att bara, okej, då lägger vi dem här.
Just det. Det jag tycker är oerhört fascinerande att lyssna på dig, för jag tror att hade de där kritiska tankarna vid din första bok bara kanske varit lite starkare, så kanske du aldrig hade skrivit den. Och hur många, jag säger inte att det är så för dig nu, men jag tänker mer som ett exempel att tänk
jag vill hävda personer... jag är från Bjärhalvön, vi är självgoda som fan.
Just det. Ja, men jag tänker hur många människor, hur många böcker, hur många intressanta perspektiv, hur många verk finns det liggandes inne i folks kroppar eller folks huvuden, beroende på hur man ser på det, som aldrig blir av för att de inte har de här verktygen som du har, eller inte har den kanske envisheten att overrida den där tanken när den kommer. Och där är jag liksom, blev väldigt nyfiken, det var en anledning till att jag skrev den här boken, att jag är nyfiken på hur ser den världen ut när vi får veta de där 100 eller tusentals verken som aldrig blev av för att folk blev fast där du faktiskt kunde fortsätta ändå trots de här elaka tankarna eller tvivlande tankarna.
Bara ordet kreativitet, jag skulle säga det är nog mitt största problem med boken du har skrivit. Det är ju liksom ordet kreativitet och kreativ människa. Jag tycker väldigt mycket om hur du har beskrivit det, men det är nyfikenhet, ett sätt att förhålla sig till världen. Det är signal på någonting annat som handlar om väldigt mycket hur du ser på dig själv och hur du agerar i denna värld. Att ibland så säger vi just att det där blir något, ja det är kreativt. Då ska vi ha en kreativ höjd och det ska vara nytt och originellt. För det du beskriver är också ganska mycket ett mod. Tar du den där gitarren och spelar inte så jävla mycket kreativitet, det är mod.
Just det. Nej, jag håller verkligen med, och det var så mycket diskussioner kring titel och ordval, och jag har nog någon post på Facebook där jag skrev liksom till mina kompisar, finns det något annat ord än kreativitet? Jag gillar inte det ordet, och ingen som jag, väldigt få personer som jag tycker att jag har bra liksom flow med själv beskriver sig själva som kreativa. Och sen är det någonting när man ska försöka kollapsa något komplext ner till ett enkelt begrepp och försöka föra en diskussion, så blir det lite så, okej, men kreativitet, ja det är väl någon slags minsta gemensamma nämnare för ganska många olika saker som ändå är väldigt viktiga för folk.
Ja, alltså skapande är på sätt och vis, på engelska är det ju create och creativity, på svenska kanske skapa och skapande på något sätt liksom. Jag menar, jag är mycket förtjust i din bok, men det är liksom, det slår mig också när vi pratar nu att vi pratar ju inte om Van Gogh här, eller när det gäller vårt skrivande, ingen av oss är ju Hemingway, utan det är ju någonting liksom, det är ett förhållningssätt till skapandet som är det viktiga här. Och sen tänker jag också liksom, du pratar också om vikten att förändra kroppens förhållande, tycker jag också var spännande, både kroppsskanning, vad det är och vad det kan göra, och sen också liksom meditation, för det är någonting som har kommit tillbaka, att många människor som andra säger är kreativa ägnar sig åt meditation. Men då vill, låt oss börja med kroppsskanning, för jag tycker det var också ett intressant sätt du beskriver det på i boken.
Mm. Det finns såna jättefina bilder på hjärnan när man avbildar hjärnan, inte som en liten avgränsad klump i huvudet, utan man tar hela nervsystemet och målar av det, och då ser man att hjärnan, det vill säga hela nervsystemet, är egentligen utsträckt i hela kroppen. Och det finns jättemycket som forskning som visar att det finns dubbelriktade samband och feedbackloper mellan en massa processer i kroppen och hur hjärnan fungerar. Och där tycker jag ibland att man i modern psykologi har en tendens att glömma, tycker jag, att underskatta hur viktigt det är att jobba med kroppen. Och då går vi i boken igenom en mängd saker man kan göra, och ett av dem är att använda kroppsskanning, som är egentligen en teknik som bara går ut på att förflytta uppmärksamheten till olika delar av kroppen och bli varse hur det faktiskt känns där. Så jag kanske går först med uppmärksamheten till lilltån, sen till vaden, sen till låret, sen till magen.
Det är ju det här man gör när man har i slutet av ett yogapass. Liksom.
Exakt, exakt. Och det jag tycker som att det kan ge, när man får högre upplösning på den inre blicken i kroppen. Man förnimmer mycket tydligare hur saker flöda runt, vart man känner olika känslor och så vidare. Det är otroligt användbart i en kreativ process för att känna när är jag klar? När är jag bara trött på ett sätt som är lathet och när är jag trött på ett sätt som faktiskt är att jag borde lägga mig och vila? När är jag rädd för att någonting faktiskt är farligt? Och när är jag rädd därför att jag bara är i ett eget undvikande av mina egna jobbiga tankar? Den här listan kan göras lång, men kan man lära känna kroppen så kan kroppen bli som en väldigt fin kompass som kan säga, nej men ta det där uppdraget, men ta inte det där uppdraget. Eller fortsätt nu fast du är trött, eller gå och lägg dig och vila och så vidare.
Mm. Och då har vi också alltså, övergången till, här, till meditation. Det är också definitionen av vad som är liksom, meditation. Vi tänker ofta det som liksom, i lotusställning och liksom, att göra huvudet tomt eller bemöta alla tankar som kommer som små moln och så ska vi lägga dem i påsar, hänga dem på en mental vägg eller vad det nu kan vara. Liksom. Alltså det där med, du beskriver ju väldigt varmt om det och du är ju verkligen inte ensam om att beskriva liksom, meditationens betydelse för ett skapande process som en kreativitet.
Absolut. Och meditation kan vara väldigt mycket olika. Jag är lite så här allergisk mot de som berättar att ridning är min meditation eller jogging är min meditation och sådär. För mig är meditation någonstans ett specifikt träningsprogram egentligen. Där man tränar den mentala färdigheten att hålla kvar sin uppmärksamhet på någon viss grej. Det kan vara andningen eller något ljud eller vad det nu kan vara. Och man tränar också sig på att på olika sätt släppa taget om det som kommer in i hjärnan eller kroppen som vi instinktivt tror att ah, men jag måste fortsätta hålla på med den här grejen. Om det nu är tankar på räkningar eller självkritiska tankar eller vad det nu kan vara. Att någonstans finns det här elementet av att jag har ett kontrakt med mig själv att nu ska jag inte fortsätta engagera mig i det som jag normalt sett sitter och loopar hela tiden på bussen. Sen kan man komma dit på många olika sätt men jag tycker att det är för mig har det hjälpt att se meditation som en ganska specifik färdighetsträning.
Mm.
Jag håller kvar uppmärksamheten någonstans och jag släpper allt som inte är relevant för det jag har bestämt mig för att göra just nu. Och det är ju otroligt hjälpsamt sen i kreativa processer för att om jag säger att jag sitter och skriver en dikt och det kommer en massa tankar på andra saker, då är det en ren mental färdighet att föra tillbaks uppmärksamheten till dikten, kanske höra orden tydligt för mig själv i mitt huvud istället för att höra orden lite grann men samtidigt ha en massa andra tankar som tjattrar bredvid.
Mm. Men är det då att meditation kan vara att just nu sitta här i studion precis som jag gör och så fokuserar jag på att den här mikrofonen framför mig är liksom gul och fluffig och jag undersöker den och inga andra tankar. Då är det också meditation och det behöver inte vara det där bilden av att man ska göra hjärnan helt blank på något sätt.
Just det. Nej, den här bilden av att meditation handlar om att vara utan tankar, det är ju mitt stora livsmål att försöka bli av med den klyschan. Utan det handlar ju väldigt mycket mer om att bara välkomna de tankar som finns, men att sen göra det man kan för att bli mer närvarande i stunden.
Mm.
Och det innebär inte att försöka tvinga sig att vara närvarande, för det fungerar inte. Utan att väldigt mjukt bara guida sig själv tillbaks varje gång man upptäcker att man har förlorat uppmärksamheten på det som faktiskt pågår här och nu. Och absolut, om det funkar för dig bättre att fokusera på den gula mikrofonen eller på något annat runt omkring dig, så är det meditation lika mycket som att fokusera på sin andning.
Så när jag tar bussen härifrån, om jag bara hör, då kan jag göra meditation där för något sätt och tänka, nu ska jag bara ta in alla ljud här i bussen.
Absolut.
För det är ett vänligt sätt att se på det. Det blir det där absolutistiska, för meditation att liksom rensa huvudet, inte tänka på något. Jag har alltid förhållit mig till det som att det verkar så dumt, för jag har en massa saker att tänka på, jag har typiskt ganska mycket med mina tankar dessutom, så det är så här, för vad? Ge mig minuter, ge mig, och det blir liksom någonting annat, men när jag började ta tupplurar på dagarna så var det just att inte försöka somna som gjorde att det har blivit en sån kraftkälla för mig, utan det kan få susa runt hur fort som helst, och sen så plötsligt så känner att nu är jag liksom färdig och nu har jag legat här och tänkt på jättemycket i säkert en och en halv timme. Men det har fortfarande bara gått 12 minuter. Att det, liksom, det där att hitta någonting annat och sen andra gången så har jag inga tankar överhuvudtaget utan bara sover och snarkar liksom, i 12 minuter eller ibland är det 15. Liksom. Jag tror att det är att jag instinktivt vill veta exakt hur hantverket ska ske. Och sen kan jag förhålla mig till det. Och det är någonting runt meditationen som blir apropå att säga att man är att framträda som att man är geni, att allting är så himla... Ja, men jag brukar meditera en halvtimme på morgonen. Man bara tänker, hur fan har du tid med det?
Mm, just det.
Och det går så jättelätt för mig att bara hänga bort alla tankar. Inga problem. Liksom. Då känner jag mig bara som stök i huvudet istället för så här, mikromeditationen.
Men det där är också så mycket emot det här att det finns något verktyg som är rätt. Jag tänker att om tupplurar är det som funkar för dig, det finns för mig absolut inget egenvärde att alla ska meditera. Och det där märker man också när man jobbar kliniskt, att för vissa människor funkar det superbra. Andra blir på riktigt bara väldigt stressade av att meditera för mycket. Så att, och sen om man skulle vara intresserad av att göra det trots att man blir stressad, så kan man ju säkert gå olika kurser och hitta dit. Men jag ser inget egenvärde i att fixa något som inte är trasigt. Utan om du trivs med dina tankar så är det bara underbart. Jag önskar att jag hade trivts så bra med mina tankar att jag inte skulle behöva meditera. Men jag är inte alltid lika bra vän. Då kan jag behöva ha det där att jag släpper.
Och det är väl ett ganska bra sätt att summera hur vi ska förhålla oss till liksom det där skapandet och göra det på ett vettigt sätt. Tre böcker som inspirerat eller påverkat dig på det här området?
Just det. Jag tycker det här, det är en svår fråga. Jag får den ganska ofta. För jag skrev den här boken för att tycka att de flesta böcker om kreativitet, eller alla, egentligen är, de är väldigt metaforiska. Så här, kreativiteten är som en älva och det gäller att sitta med hoven redo. Det ger inte mig särskilt mycket information när jag har väldigt mycket kritiska tankar eller sitter fast eller jobbar känslor. Så jag har valt lite andra böcker. Den första boken som jag älskar och som har påverkat mitt sätt att se på världen otroligt djupt heter The Beginning of Infinity och är skriven av fysikern David Deutsch. Där han går igenom egentligen vad som gör människan unik i och med den hjärna vi har, det sättet som vi kan bygga upp symboliska representationer av världen, det sätt som vi kan skapa mening på. En vacker sketch av vad som kan vara våran mening här. Så det här kan låta lite abstrakt för er som bara, för folk som bara vill måla tavlor eller sådär. Men en anledning att jag vill hjälpa världen att vara mer kreativ är att det finns en massa stora existentiella risker för oss människor med framtida asteroidnedslag, global uppvärmning, problem med AI som spårar ur och påverkar samhället negativt och sådär. Och med människans, den här boken har verkligen hjälpt mig se det unika i det mänskliga medvetandets förmåga att förstå och förändra världen. Och då vill jag hjälpa människor att vara mer kreativa för att lösa problem så att vi ska kunna vara kreativa under längre tid. Eller leva ett rikt liv under längre tid. David Deutsch, Beginning of Infinity, en helt otrolig bok. Filosofi om tänkande och meningen med livet på dess högsta nivå. Sen om jag ändå ska rekommendera en bok som jag faktiskt inte har läst men som ligger mycket i linje med min bok, så tänker jag att Rick Rubins senaste bok är, som jag har förstått det, väldigt mycket i linje med det som jag har liksom upptäckt och experimenterat med på olika sätt. Så den kan jag också verkligen rekommendera.
Vad heter den?
The Creative Act, och kom ut här nu alldeles nyligen. Sist men inte minst ett lite nördigt tips. Alla som tycker det är kul att förstå mer om modern terapi och som vill bli lite så här nördar i sitt eget inre liv, så finns det en bok som heter Beteendets ABC, som är en egentligen kurslitteratur för terapeututbildningar, men som på ett så snyggt sätt guidar till varför principer inom något så tråkigt som forskning på djurs beteende och varför vi gör som vi gör, varför det är otroligt relevant för att förklara jättemycket mänskliga beteenden och konstigheter. Så Beteendets ABC är en på ytan torr, men när man dyker in i den, otroligt perspektivförändrande bok som hjälpte mig jättemycket att inte bara förändras på ytan, bota scenskräck och prestationsångest på ytan, utan att verkligen återigen bli en konnässör i min egen neuros och verkligen få span på vad är det som händer när jag undviker saker på ett ganska hemligt sätt och hur kan jag komma till rätta med det där. Jag vill verkligen rekommendera en bok som heter Self Compassion av en författare som heter Christine Neff, som har varit en ledande figur i att ta fram, driva fram perspektivet att självmedkänsla är något viktigt, både i terapi men också på jobbet, om man håller på med sport eller något annat område där man vill prestera, och som jag försöker göra nu då, på det konstnärliga området.
Mm. Tack snälla för att du bidrog med ditt perspektiv här i podden.
Tack!
Det där var Per Sätil. Och nu undrar jag förstås vem av dina kreativa vänner som du tror skulle gilla dagens avsnitt. Använd dela-knappen i poddappen för att skicka det här avsnittet till dem och hjälpa dem att inte behöva oroa sig eller ha så mycket ångest, att de förstår att det faktiskt finns ganska konkreta verktyg för det här. Producerare för det här avsnittet var Andrea von Essen. Klippningen stod Jens Backför och mixningen som vanligt gjord av Stray Dog Studios. Nästa gång får du lära dig något annat, då vi ger dig perspektiv på ett annat aktuellt ämne som är bra att ha i din allmänbildning. Vi hörs då.